Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Perspektiv och tankespjärn på hur du använder dina pengar.
Ja, men i de flesta avsnitt så pratar vi om hur man ska spara sina pengar, och idag ska vi prata om växlingen när man ska använda sina pengar. Att kanske hitta den här balansen mellan att unna sig idag och spara för framtiden. Och detta handlar ju om hur kan jag få så mycket emotionell avkastning för mina pengar som möjligt. Hur kan jag använda mina pengar för att jag ska få ett så rikt liv för mig som möjligt? Och det handlar inte om att konsumera pengarna för pengarnas skull, eller att ju dyrare konsumtion desto bättre. Nej, utan det handlar om att se på pengar som en resurs, och hur kan jag använda denna resursen för att få ett så rikt, för mig, så rikt liv som möjligt. Och det kan handla allt från att köpa tid till att köpa upplevelser, eller att spara pengarna för att man njuter mer av att se dem växa än att använda dem. Men då vet jag det.
Och tips på regler för att använda pengarna?
Ja, men de flesta av oss har ju regler för hur vi sparar våra pengar, för att det ska gå enkelt och vi ska inte behöva lägga någon energi, att vi sparar en viss procent av vår lön, vi sparar på ett visst sätt, vi har en lekhink, vi har en fondrobot, vi loggar inte in på våra konton, eller vad det nu än må vara. Men väldigt få av oss har regler för hur vi använder våra pengar för att göra vårt liv rikare. Och om vi väl har regler för hur vi ska använda våra pengar, så är det ofta så här begränsande regler eller inte regler. Du ska inte, till exempel jag hade så här, man handlar inte i delikatessen för att det är dyrt eller det är onödigt. Och då tänker jag också så här, att ett rikt liv handlar ju om den här balansen. Så hur kan jag göra det enkelt för mig själv, som vi pratar om exempel, att jag tar alltid en förrätt om jag är sugen på det. Jag tittar på vänster sida i menyn istället för höger sida där priset står. Så det blir lite tips på våra regler för hur man kan använda sina pengar, men framförallt också många andra som är mycket klokare, där man kan inspireras. Och liksom förhoppningsvis så kan du ta med dig något nytt, ett nytt perspektiv, ett tankespjärn och ny regel. Eller bara ha ett spännande samtal med en vän eller din partner eller någon annan.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden, som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Varmt välkommen till avsnitt 314 som kommer handla om sparfällan och konsten att spendera pengar. Mm. Eller också ett tankespjärn kring sparsamhet. Mm. Och detta är ett, jag har gått och tänkt på detta ganska länge faktiskt. Ända sedan min mamma berättade att hon är 70 år gammal, har typ 20 000 i pension och sparar typ 5 000 kronor.
Ja, och det är ett bra tag då du har gått och funderat på det, för detta har vi vetat länge.
Exakt.
Ja.
Nej, så att detta är liksom lite så här diskussion från forumet, lite tankar. Och jag tänkte också på det här när jag läste en artikel, tror jag, av Morgan Housel om vdn för General Electric, Jack Welch. Jag tror han var så här vd i 20 år, och General Electric är kanske inte så känt idag, men det var ju ett av världens största bolag på den amerikanska börsen. Och det, jag vet inte om detta är sant, men det sägs ju att han fick en hjärtattack vid ett tillfälle och blev så här körd till sjukhus, men han överlevde. Och sen blev han intervjuad av en journalist, och så frågade den här journalisten om så här, men vad var det du tänkte så där i slutet av livet, alltså, för detta kunde ju vara det sista du tänkte på.
Mm.
Och så svarade Jack Welch då så här, att jag tänkte så här, fan också, jag spenderade inte tillräckligt med pengar.
Var det det han tänkte? Det är världens häftigaste tanke. Man tänker ju annars att han skulle, fan också, jag spenderar inte tillräckligt med tid med mina nära och kära. Det brukar vara den tanken som kommer, men han tänkte så.
Ja, och den här journalisten var liksom förvånad och frågade om liksom, va? Och då svarade han så här, jo, men vi är alla ett resultat av vår uppväxt. Och han sa så här, att vi hade inte så mycket pengar när han var liten. Så han sa så att jag har alltid varit snål, och liksom jag har alltid köpt till exempel så här billiga viner. Och en grej då han gjorde annorlunda efter var att han liksom unnade sig dyra viner efter det här. Och jag tänker att detta liksom kastar lite ljus på det, att pengar är liksom superkomplicerat, för att Vi är inte rationella, vi är inte logiska med våra pengar. Det är väldigt emotionellt, det är känslomässigt, det är rörigt, det är liksom, det är kladdigt.
Ja, vissa tycker också det känns svårt,
ja,
att veta hur man ska hantera dem.
Ja.
Men jag tänkte också, jag ska bara flika in, att det är ju lätt för honom att säga.
Vadå?
Jack Welch, som förmodligen hade mycket pengar,
ja,
vid den tidpunkten han fick hjärtattacken, att, ja, han kunde spendera mer. Och han hade förmodligen rätt mycket pengar.
Jo, han tjänade jättebra.
Men jag ska inte ta ifrån det, att vi kan tillämpa det själva.
Ja, men jag tänker att det är det som är dagens avsnitt. Att detta är liksom ett försök att närma sig problemet. Så här, hur får jag ut mest av mina pengar? Mm. Eller hur använder jag mina pengar på ett mest effektivt sätt? Eller hur kan jag optimera den här liksom kombinationen av resurser som vi alla har, liksom tid, pengar och energi. Så att, och det är också viktigt då, i och med att det är ett närmande av ett problem, så är det inte en lösning på ett problem, det är inte en naturlag, det är inte en sanning, det är inte rätt eller fel, bra eller dåligt, utan jag tänker att detta är egentligen, som så många gånger annars, en start på en konversation. Och detta är en konversation du kan ha med oss i forumet, det är en konversation du kan ha med din partner eller med din vän eller med din familj, utan att liksom, jag vill kasta in lite nya perspektiv och lite brandfacklor. Och anledningen att jag vet att detta är en brandfackla är för att innan detta avsnittet så försöker jag alltid liksom studsa detta mot communityn. Mm. Och jag märkte direkt att det var så här, du har kommit till fel ställe om du ska prata om konsumtionen, men typ. Och det är viktigt här, jag kommer i det här avsnittet prata väldigt mycket om, jag kommer prata om det som konsumtion.
Ja.
Men grejen är att jag tänker inte på att det är så här nödvändigtvis konsumtion eller att det är spendering, utan det handlar om att använda pengarna för att göra mitt liv rikt. För någon kan det vara konsumtion, för någon annan behöver det inte alls vara konsumtion, utan det handlar om så här, hur maxar jag den emotionella avkastningen på mina pengar. Lite vår vän Moa brukar ju säga så här, hur får du mest avkastning på din utgift? Och då blir det så att det skaver lite i mig, för du får inte avkastning på, på dina utgifter eller på dina kostnader. Men hon har ändå en poäng i att det handlar om emotionell avkastning.
Ja, emotionell,
ja. Hur får jag så mycket betalt per krona i mitt liv?
Du tänkte att det var något annat.
Ja, men jag blir alltid, men jag är så van och tränad i det andra.
Ja.
Och jag märkte direkt att till exempel lilla doktorn i forumet, alltså en forumprofil jag gillar jättemycket, så skrev så här: men finns det något som helst egenvärde att spendera pengar om man tycker sig leva ett bra liv? Eller du kan läsa vad Libertas skrev.
Ja. Men på sista tiden har Rika Tillsammans mer och mer börjat låta som att man sparar pengar, så gör man fel eftersom man då inte njuter av nuet. Det framställs som att det finns en motsättning mellan att ha marginal i sin ekonomi och att njuta av sin tillvaro.
Ja, och Göran K. skriver:
visst ska man leva, men att få folk att spendera bara för att.
Ja. Och detta är fullt väsentliga liksom inspel. Mm. Och jag tänker att det snarare handlar om att idag är ett tankespjärn. Vi är alla olika, vi har alla olika mål. Poängen är inte konsumtion för konsumtionens skull, utan det är så här, tänk om det snarare handlar om att synka nivån, att se att jag ligger rätt. För min, liksom en spaning som vi kommer komma in på, är att min upplevelse är att det finns människor som inte sparar, som sparar för lite, och sen finns det människor som sparar och sannolikt sparar lite för mycket. Utan tricket jag försöker jag argumentera för idag är att ha en balans. Hur kan jag ha en balans i ett sparande? Och detta väcktes ju också när vi hade Erik Strand här som gäst för många år sedan. När jag frågade om så här, men vad är det sämsta rådet i finansbranschen? Kommer du ihåg vad han svarade?
Att ha ett månadssparande.
Ja, och jag kommer ihåg att det är ju det vi rekommenderar som är en av våra liksom grundpelarna i Rika Tillsammans.
Men han hade ju väldigt bra motivering.
Jo, men exakt. Mm. Kommer du ihåg den?
Jo, men han... nej, jag kommer ihåg den, men jag säger du den. Det blev så klyddigt i mitt huvud.
Men han sa så att om du månadssparar pengar som du sen inte kommer använda, så har du använt tid och energi till liksom i onödan. Och då kunde du använt den tiden och den resursen för att vara mer ledig, vara med dina barn.
Men väckte eller? Inte det rätt mycket inom dig?
Jo,
för att jag tror att vi inte... Jag hade i alla fall inte tänkt på det. Kanske inte du heller, innan han sa den här, det sämsta tipset han hade hört.
Ja, ja, exakt. Och det är därför jag tänker ju liksom på det. För att innan han sa det, innan den insikten kom, så var det så här, ju högre sparande desto bättre. Men, ja. Men tänk om det inte är så. Och det är det jag tänker att vi ska prata om. För att om du då lägger att spara för mycket, innebär ju just det här då som Erik var inne på, att den energin eller den resursen jag har lagt på att anskaffa den här resursen kunde gått till något annat. Att jag har liksom suboptimerat det som var på gymmet och jag tränar bara biceps. Ja, men det är en hel kropp också som hade mått bra av en balans. Och jag är också mån om det här som jag tänkt mycket på efter vårt avsnitt här Die with Zero för något år sedan, att inte tänka om jag genom att mitt sparande missat tidsfönster i livet. Att där är vissa för dig som är ny som inte vill säga tidsfönster. Nej, men vi har olika tillfällen i livet då vissa saker är möjliga. Och sen är det så här, när barnen är utflugna, nej, då har du inte lika mycket tid med dem som när de är små. Dina barn är bara 5 år en gång. Dina, som i vårt fall har vi ett väldigt tydligt tidsfönster med att min mamma är 70, hon är fortfarande frisk. Vi kan göra en lång resa med henne till exempel. Det kommer vi inte kunna göra om 10 år eller om 15 år. Högst sannolikt inte. Nej. För barnen kommer kanske inte vilja följa med. Hon kommer inte vara liksom frisk nog att göra det, etc. Så att det handlar lite om också, inte så här spendera och spendera skull, utan tänk om det handlar om att fånga tidsfönster så att man inte ångrar sig sen. Och sen vad det är i det där tidsfönstret, det behöver inte vara en resa, det kan vara precis vad som helst. Och jag tror också att ha lite empati, att jag tror att vi har kommit till den fasen i vår resa där liksom mer sparande kommer inte göra mig, tror jag, supermycket lyckligare. Däremot vet jag att du älskar ju så här, kan vi inte lägga de pengarna på Lysa också?
Jag älskar också att spendera pengarna, John.
Ja.
Det vet du.
Ja.
Men jag kommer att tänka på en bekant till oss som har en mamma som kanske också är 65-70 års åldern, minst i alla fall. Och den mamman har ju klippt sig själv genom hela livet.
Ja.
Och sen nu, när de gick i pension, så insåg de att de hade, de kunde gå till frisören.
Ja.
Det var också så bara, alltså jag visste inte vad jag skulle göra med den informationen. Det var också en sån, en grej som någon säger som bara vrider saker i huvudet på mig.
Ja.
Gör jag också så med någonting? För jag tycker att det är snålt att inte gå till frisören.
Ja.
Bara bli fin i håret. Men ja, jag vet inte. Ja. Det finns vissa sådana påståenden som vrider saker i huvudet på en.
Ja. Och jag tror också så här att det sista jag ska säga så här innan vi kör igång är ju att detta är ju också så här tankesmän. Blir du så här provocerad av detta? Vi har haft ett par avsnitt typ på sistone sedan där, vet, där folk har blivit lite provocerade. Så jag så här, se det med kärlek. Jag gillar dig som lyssnar, jag gillar dig som tittar och läser. Att blir man provocerad så är det faktiskt ett bra tecken.
Yeah.
För att om man inte blir provocerad, då är det så här, bara, alltså om någon har kommit och säger, men jag lägger alla pengar i krypto, så är jag så här, jag blir inte ens provocerad, jag bara så här, du är dum i huvudet.
Men det är för att du nog inte är överhuvudtaget intresserad och du har gjort upp med den tanken.
Exakt,
för länge sedan.
Så när du provocerar så är det ju som att det slår an någonting.
Ja, men det är inte klart för
det är inte klart, nej. Så att då är det som
man kan titta vidare där och se vad det är.
Ja, det var någon som sa till mig så här, pay attention. När du blir arg, trött eller irriterad, så är det så här, pay attention or pay with pain later.
Ja. Liksom. Jag brukar få huvudvärk och bli trött när det kommer sånt som är oklart för mig.
Ja. Och jag hittade också när jag gjorde research till det här avsnittet en jättefin bild som är en person som kommer in till en finansiell rådgivare. Så detta är för dig som lyssnar, det är bara en seriestripp. Och så säger den här personen som är just den finansiella rådgivaren, ska du läsa?
Kan du förklara för mig en gång till varför det är viktigare att njuta av livet när jag är äldre än att njuta av livet nu?
Och jag gillar det för att det fångar den här konflikten som jag tror att de flesta av oss har när det gäller finansiella beslut. Och många tar det liksom, som jag var inne på innan, till sin spets. Att man sparar för lite, man planerar inte för morgondagen överhuvudtaget. Och jag tror att många lever med en viss ekonomisk stress eller en ekonomisk oro. Och att vi hade ju, när vi intervjuade folk utanför vår community, så var det ju vissa som beskrev så här, men ekonomi eller pengar är monstret du träffar i slutet av månaden när du inte har råd att betala alla dina räkningar.
Mm.
Och sen tror jag att andra tar det till sin spets så här, att man lever snålt. Eller man har mycket lägre utgifter än vad man har inkomster. Man sparar för mycket, man unnar sig inte att leva livet. Eller att man unnar sig inte att ha ett så rikt liv enligt de egna måtten som man skulle kunna ha.
Mm.
Och något som jag också har konstaterat nu, för att vi kör ju Rika Tillsammans-programmet nu under året och vi är ungefär halvvägs. Och Rika Tillsammans, det kan vi prata om sen, men Rika Tillsammans-programmet är så här, ja men låt dig ta ditt liv till nästa nivå på ett konkret sätt under 12 månader. Det finns en länk i beskrivningen. Men då konstaterar jag så att många av dem som går programmet, och förmodligen du som lyssnar, är att eftersom du lyssnar på så har du förmodligen ett visst intresse för ekonomi. Och då är sannolikheten också stor att du kommer dö som rikast. Och då kan man också fråga sig, vad är poängen med att ha som mest pengar när man dör? Och jag tror att det handlar om att hitta den här balansen mellan att njuta av livet idag och samtidigt se till att man har tillräckligt med resurser även för att kunna njuta av livet liksom senare.
Mm.
Och jag tror att paradoxen för de flesta av oss är att så här, när man är ung så har man ju mycket tid. Man har tid att göra aktiviteter, man har tid för ränta på ränta, man har inte lika mycket åtaganden, men man har inga pengar. Å andra sidan, när man är äldre, då har man ofta pengarna, alltså som jag sa innan, de flesta blir rikare och rikare genom livet och man dör när man har som mest pengar. Men då har man ofta inte tiden eller energin att göra detta. Och då blir det hela tiden också det här att med ett sparande handlar ju om att man flyttar pengar från idag. Alltså, och om vi utgår då från att jag är fattigare idag än vad jag kommer vara i framtiden, så är det ju dessutom en ganska konstig grej, för då flyttar jag ju pengar från fattiga mig idag till mitt rika jag imorgon.
Jo, men man blir ju också rik för att man flyttar de pengarna.
Ja, absolut, men där finns ju återigen en balans.
Ja, man behöver kanske inte flytta så mycket.
Nej. Exakt. Och vice versa. Att konsumera idag är ju att jag unnar mig pengarna idag. Jag använder pengarna för ett rikt liv. Och istället för att flytta dem till den här rike Jan i framtiden. Mm. Och jag tror också att vi har det till dig på Patreon, så kommer du få lite bonusmaterial med frågor. Och jag tror, för då kommer också till en fråga så här, hur mycket sparande är tillräckligt med sparande? Och där brukar ju vi och många andra säga så här, men 10-20% av din lön, och kan du inte spara 10-20% av din lön, spara så mycket du kan, börja med 1%. Jättebra råd för vissa. Men vissa behöver kanske spara mer än 10%. Andra behöver inte spara alls. Mm. Så det är ett ganska trubbigt råd. Och jag gillar, så jag läste också in och så här förbigående Ben Carlson, som är en bloggare så jag tror på Wealth of Common Sense. Så sa han så här, jo men du sparar rätt när du mår lite dåligt och tänker så här, gud, tänk vilka saker vi hade kunnat köpa idag om vi inte sparade så mycket. Det är den ena frågan.
Ja.
Tänk vad vi kunde haft idag om vi inte sparade så mycket. Mm. Och den andra frågan är så här, tänk vad mycket pengar detta hade kunnat bli i framtiden om vi inte hade köpt det vi köpte.
Vad sa du, att man ligger rätt då?
När man mår lite dåligt på båda frågorna. Alltså att båda frågorna
reagerar. Ja, jag förstår att de kan finnas i huvudet samtidigt.
Så jag säger det ena. Så ja. Man ligger rätt när man i vissa situationer tänker så här, shit vad mycket pengar detta hade kunnat bli i framtiden om jag inte hade köpt det här. Och den andra motsatsfrågan är så här, tänk vilka fina saker jag hade kunnat köpa idag om jag inte hade sparat. Eller sa jag samma sak nu?
Nej, det sa du inte.
Ja. Så det ena handlar om att spara och det andra handlar så här, shit, tänk vad detta hade blivit.
Men alltså, kan du ha de tankarna samtidigt i huvudet och få liksom någon slags enhetlighet av det?
Nej, men jag tror att det kan handla i vissa, alltså när vi köpte bilen.
Ja.
Ja, då la vi ju konsumtionen.
Ja.
Och då var så här, ja men tänk, detta hade kunnat bli jättemycket pengar i framtiden.
Mm.
Eller, så att det var lite jobbigt, så här, 10 000 i månaden bara, det hade kunnat bli jättemycket pengar i framtiden. Ja. Så det är det ena, så där mår lite dåligt. Och sen å andra sidan så kan jag också ibland tänka så här, ja men gud, titta så mycket pengar vi sparar. Vi hade ju kunnat göra en extra resa om året. Mm. Förstår du? Så att jag kan ge exempel i vårt liv från både och.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att kunna ge exempel till båda de här frågorna. Ge exempel där man sparar och inte unnar sig idag och flyttar pengarna till framtiden. Och ge exempel på där man har använt pengarna idag och inte flyttat dem till framtiden.
Jag fattar. Jag kan inte ge några exempel. Kanske huset är ett sådant exempel.
Ja, possibly.
Ja.
Mm. Och sen så tycker jag också att det är lite fascinerande att många av oss har de här reglerna för hur vi sparar pengar.
Mm.
Alltså så här, jag ska automatisera, månadsspara så här mycket till Lisa, eller att jag sparar så här mycket till min pension, eller så här mycket på Avanza, eller Nordnet, eller whatever. Men få av oss har regler för att spendera pengar. Alltså detta är min regel för att använda mina pengar. Så här, i denna situationen gör jag alltid så här.
Ja.
Eller jag har ett automatiserat överföring till, som Ramit Sethi har. Han skrev om det, att han hade några vänner som har ett konto där de varje månad för över en summa pengar. Och de här pengarna får bara användas till saker de aldrig har gjort innan.
Ja,
eller
precis.
En pryl de aldrig har köpt innan. Vilket också går i linje sen med vad Morgan Housel säger. Så att de flesta av oss är ganska dåliga på att spendera pengar i förhållande till vad som gör vårt liv rikt. För vi har inte tränat tillräckligt mycket och vi har inte köpt eller testat alla udda grejerna. Och då var ju de här som Ramit Sethi pratade om också, att vissa var så här, ja men ibland blir det bottennapp.
Ja, det blir det naturligtvis.
När man var så här, vi var på någon så här föreställning av tibetansk whatever. Och sen ibland kunde man vara så här, kolla den här dansa tabata. Det var ju helt fantastiskt.
Ja.
Eller det var kanske inte dansat.
Nej, jag tror inte det var tabata.
Det var något annat. Gymgrej.
Ja. Ja, men de dansade någon dans och så tyckte de jättemycket om det och ville hålla på med det sen.
Och då är det en regel. Och jag tänker att vi ska också i dagens avsnitt dela med oss av ett antal regler som jag har samlat på mig under åren. Alltså både våra egna men framförallt andras. Som kan
ja, man får väl låna. Men jag tänker också att du undermedvetet har väl vissa regler när du ska konsumera. Jag har absolut det. Och när jag har gått över en viss summa kanske för en grej så känns det väldigt obehagligt.
Ja, ja men precis.
Och det är ju som en oskriven regel man har.
Ja. Ja. Ja, men jag tror precis att många av oss, att det handlar att många av de reglerna vi har kring pengar handlar mer om nej.
Ja. Och inte.
Och det är inte så liksom,
nej, det är inte inspirerande och kul, nej. Nej. Alltid ska det begränsas.
Ja, och då tänker jag så, tänk om man snarare sätter regler för ja.
Ja.
Och där återigen, alltså så här, väldigt få grejer i denna podden har vi kommit på själva. Däremot så har jag blivit inspirerad av väldigt många människor. Och där är ju till exempel en sån här pengaregel som jag har stulit från Ramit Sethi. Och då säger han så här, där finns ingen begränsning i min ekonomi på böcker och på förrätter. Och jag är så här, jag älskar det för att när jag var liten eller yngre och vi gick på restaurang så var det, man tog aldrig förrätt. Förrätt är onödigt. Man är ju där för att äta middag och man kan kanske ta en efterrätt, men förrätt, nej. Och eller som någon sa till mig igår så här, ja men många kollar på höger sida av menyn är snarare än vänster sida av menyn, att man kollar först vad det kostar och sen kollar man vad man vill ha.
Ja, ja.
Och då var det så här, när vi kom till en viss fas i vår ekonomi, att vara så här, nej, vill jag ha en förrätt nu så köper jag en förrätt oavsett vad det kostar. Mm. Så att liksom så här, nej, förrätter, man väljer förrätt om man vill ha.
Jag tänker att mat också är ganska viktigt för det. Jag kan berätta en liten anekdot. Ja. Men detta var för länge sedan. Ja. Då var vi ute på någon roadtrip och så skulle vi till någon restaurang och äta lunch. Och så hade du sagt så här, ja, alltså vi behöver hålla igen lite. Ja. Så kom vi dit och jag väljer något som är billigt och du bara, ja, jag vill ha den här helleflundran eller vad det var för 400 spänn. Jag bara, skulle vi inte hålla igen? Så just mat, jag kan fatta att förrättsgrejen, att den är klockrent du. Ja. Mat är viktigt för dig, att det är god mat, man får lov och det är liksom, det finns inte så mycket begränsningar.
Nej. Nej, men eller så här, att när vi var små så handlade vi aldrig i delikatessen.
Nej, det, var också nej dyrt, det gjorde vi aldrig heller.
Det var dyrt och onödigt. Ja. Så idag har jag också så här, jag går alltid förbi delikatessen. Är det något jag vill ha så köper jag det. Liksom, fine. Mm. Eller den tredje också grejen som också får kosta grejer, böcker. Och där har jag till och med en regel så här, kommer jag på en bok eller kollar upp en bok så köper jag den. Eller om jag får tips på en bok som jag inte är så sugen på men av två personer, så köper jag den. Ja, så att då är det liksom regler som jag kan följa. Och varför har man de här reglerna? För att det gör livet enklare. För det gör att jag sparar energi. För när jag sitter där på restaurangen så behöver jag inte ha frågan i mitt huvud så här, ska vi välja förrätt idag?
Ja.
Utan då är det som ett automatspår. Det är som en vana så här, nej, jag tar en förrätt.
Det är kognitivt lättare.
Ja, och jag tror att mycket av livet handlar om att managera sin energi. Och så de här reglerna gör livet enklare. I alla fall för mig. Och jag vet också om att jag kommer inte ångra mig för den där boken.
Nej, till exempel. Precis.
Så att jag tror att det handlar om att göra liksom så här, hitta på regler för att konsumera som gör mitt liv rikare. Inte konsumera för konsumtionens skull. Utan så här, nej men jag gör detta för att det går i linje med det som är viktigt för mig.
Men visst är det lättare att ha sådana där regler som är ja-baserade?
Än att ha
regler som är nej-baserade där man säger så här, ja, jag får köpa kläder på second hand, inte fullpris.
Ja.
Om jag ska ta ett exempel som jag har, det är ju en nej-baserad fråga.
Ja.
Och den är väldigt svår att hålla, kan jag säga.
Ja, för att den är inte autentisk förmodligen.
Nej, för att jag vill göra bägge.
Ja,
ja.
Ja men, och precis. Och vi kommer in på det, för då blir det så här, ja men gör bägge då. Eller sätta en totalbudget. Eller ett plug-in, ett plug-ut. Eller,
ja, precis,
eller
ja.
Nick Maggiulli. Mm. Han i den här boken Just Keep Buying. Så han är en regel så här. Shoppa vad du vill. Men lägg lika mycket som du shoppar för i ditt sparande. Så han kallar det för tvågångersregeln. Så köp ett par skor för 3000 spänn. Men lägg 3000 spänn i ditt sparande också. Och då
det är lika lätt då att köpa skorna för 3000. Eller för 1000.
Ja, men det, precis. Det blir, du gör ekonomin bättre då också, för att då har du ju sparat ihop 6000, varav 3000 går till skorna och 3000 går till till sparandet.
Jag kommer inte adoptera den regeln, för då kommer skorna helt plötsligt kosta 6 000 för mig.
Ja, fast tre av dem gick ju till sparandet.
Jag fattar det, men jag kommer inte se de pengarna för oss.
Om 10 år, från 10 år har ju de dubblat.
Ja, och då har du alltså fått skorna. Det är en jättebra regel som jag inte kommer att följa.
Ja, det är classic Karo, jättebra regel, jag skiter i den. Nej, och då tänker jag så här, tänk om det istället är så att ekonomi är penseln att måla sitt liv med. Tänk om, alltså här tankespjärnet, att pengar är en resurs att användas för att göra livet rikare. Det är inte en resurs jag ska ackumulera och inte använda den.
Nej.
Och att det handlar inte om beloppet, utan att det handlar om att leva ett liv som är så nära mitt rika liv. Mm. Och för någon kan ett rikt liv vara liksom nya kläder. Jag lägger ju typ inga pengar på kläder. Det Nej. Gör inte mitt liv Nej. Rikt.
Nej, för vissa kan det vara ledighet.
Ja, och för någon annan kan det vara så här, gå ut i trädgården. Så det behöver inte ens handla. Och för någon kan det genuint vara så här, att man får mer glädje av att se pengarna växa än man får av att spendera dem. Fine, kör på det då. Men det viktiga är att ställa sig, liksom, att vara autentisk med sig själv. Och jag tror att vi är grymma på att lura oss själva.
Ja, men jag tänkte precis fråga så. Hur är man autentisk mot sig själv då?
Ja, men jag tror att det är det, att vara nyfiken på sig själv och ta hjälp. Och framförallt utgå. För jag tror att mycket,
och acceptera.
Ja, men jag tror också mycket att våra känslor ger oss information. Att så här, ja men verkar, detta var ett sammanhang där jag trivs. Okej, men då är det kanske rätt. Är detta något som skaver? Ja, men då är det kanske något fel. Eller är detta någonting jag ångrar? Ja, då är det kanske också fel. Så att man behöver ju vara lite observant på sina känslor. Eller ha det här observationsglappet. Att nu blir jag glad eller nu blir jag irriterad.
Och observera det.
Ja, och jag tror att det är många. Alltså, det som är klurigt är att många gånger kan jag se utifrån att den här människan lurar sig själv. Att jag träffar ibland människor som säger så här, men pengar är inte viktigt för mig. Och så är jag så här, ja, samma människa går upp 6 på morgonen för att åka till jobbet 7:30. Och klagar på chefen och klagar på att de inte trivs på jobbet. Och gör man undersökningar på Gallup, så visar de att 60% av Sveriges befolkning hade bytt jobb om de bara hade vågat eller fått ett motsvarande. Och då tänker jag så här, nej, tänk om det inte är sant. Men det är också så här, jag har egentligen ingen, folk får göra precis som de vill, men det är ju, men man ska inte underskatta det tufft. För att plötsligt så kanske man vaknar upp så här, nej, jag har varit här i 10 år och jag trivdes redan inte för 10 år sedan, men jag har uthärdat. Mm. Och många av oss, vi människor, är grymma på att uthärda grejer.
Ja.
Och där tror jag också så här, att som vi kommer in på, att tricket är väl ett av tricken för att bli bättre på att spendera, är ju att ställa sig frågan så här, men om jag fortsätter göra detta i 5 år eller om 10 år, eller om jag skulle dö, skulle jag fortsätta göra de grejerna jag gör? Och om svaret på frågan är så här, om jag skulle liksom dö nästa vecka, och jag skulle göra väsentligt annorlunda grejer den kommande veckan, ja, men då kanske jag ska ta det som en input, att jag kanske kan göra någon förändring i det lilla. Och det blir också svårt, för att detta avsnitt kan vara jättetufft, för att som vi kommer in på sen, som Erik en i forumet delar med sig, är att pengar och konsumtion blir väldigt tätt förknippat med en själv, och det blir ännu mer förknippat med livets, liksom, att det inte är oändligt.
Ja.
Liksom att vi sparar inte oändligt, utan någon dag kommer vi dö. Och då är frågan så här, den här ackumulerade summan, vad är det smartaste jag skulle göra?
Mm.
Helt enkelt. Mm. Och att jag tror också att en av liksom perspektiven är så att det handlar om att fylla livet med liv. Att det handlar inte bara om att överleva livet, utan att jag tror verkligen på att leva livet. Och jag gillar ju definitionen som fanns i den här boken Die with Zero, där Bill Perkins säger så här, tänk om meningen i livet är att skapa minnen man kan bli nostalgisk över som gammal. Att jag tror att klok användning av pengar skapar en upplevelse idag som gör mitt liv rikare idag, men sannolikt även kommer göra mitt liv rikare i framtiden, för jag kommer kunna få en emotionell avkastning i form av att jag ser tillbaka på det minnet.
Mm. Ja, men det brukar jag faktiskt använda den tanken när jag spenderar pengar.
Ja.
Men då brukar det vara så i kombination med barnen till exempel.
Ja.
Så för att Nej, men som när jag betalar pengar för att serva för Elsa cykel till exempel.
Ja. Vår femåring lärde sig cykla.
Jo, men och vänta, sen, får jag bara berätta här nu. Ja. Och den var skabbig och punka på den och sånt. Och så var jag så, men kommer hon ens att cykla på den? Ja, vi lämnar in den. För att jag tänkte, om det, om hon cyklar på den så kommer det vara fantastiskt. Vilka minnen vi kommer ha då liksom. Och ja, och hon lärde sig cykla på den.
Ja. Och fick punka.
Så det var värt det. Ja, ja, fick punka då.
Fick punka.
Men vi fixade det också.
Ja. Och också där la vi dessutom pengar på att inte fixa den själva.
Ja, absolut.
Vilket hade varit så här, vet, lite så här, ja, men veckans värsta uppgift. Här Jan, här är en cykel du ska fixa. Och jag hade varit så här, okej, var börjar man?
Liksom. Jo, men så jag använder det ibland faktiskt. Ja. När jag spenderar pengar för att tänka så, vad kommer då vara utkomsten av att vi använder de här pengarna?
Ja,
och hon... också när jag går på restaurang så kommer det också vara, då är det också så, tillsammans med vänner eller med dig så är det så. Utkomsten kommer vara att vi hade jävligt trevligt och
eller
ett minne liksom.
Eller hur? Mm. Nej, och hon älskar ju den, sin cykel. Vi får ju ta med den överallt där vi åker just nu, för då ska hon visa alla att hon kan cykla liksom.
Bra spenderade pengar.
Ja. Mm. Och sen så att också tänk om det inte är så att nödvändigtvis dyrare är inte nödvändigtvis bättre. Det kan till och med vara så att ett rikt liv kan vara att fortsätta så som det är nu. Eller till och med att skruva ner och ta bort grejer. Att livet, det är inte att ett rikare liv är höja nivån och nästa, jag har flugit ekonomiklass, nu är det affärsklass som är nästa steg. Nej, det behöver
inte
vara
nödvändigtvis.
Så. Det kan till och med vara att ett rikare liv då är så här, inte resa.
Mm.
Att där är
ja,
jag, återigen liksom till dig på Patreon som kommer få lite bonusmaterial, då är ju en av frågorna så här, vad skulle göra ditt liv rikare genom att ta bort i ditt liv till exempel. Där jag tror till exempel en sån fråga för oss på sikt är huset. Jag tror att mitt liv kommer bli rikare när vi inte har huset.
Mm.
Karusell lite så här.
Jo, jag har ju också tänkt tanken.
Ja. Så att nästa steg i ett riktigt behöver inte vara ett större hus eller ett dyrare hus, utan tvärtom, för oss kan det mycket väl vara en hyresrätt.
Mm.
Där. Bra. Och jag tänker att ha just de här reglerna då för att göra livet enklare och spara energi. Snyggt. Jag tänkte bara göra ett kort reklamavbrott här för Patreon.
Mm.
För att jag vill säga tack. Jag vill säga tack till alla i vår Riketsammans-community på Patreon som gör de här avsnitten möjliga. För att man kan tycka så här, detta är ett avsnitt på 1,5 timme. Jag kan ändå säga så här, jag har lagt 8 timmar på research.
Ja.
Och sen har vi liksom ett par timmar kvar med både klippade och fixa och dona. Så att liksom våra, de här avsnitten som inte är sponsrade hade inte varit möjligt utan dig som är med på Patreon. Så ett stort tack. Och sen hoppas jag också att vi kan ge tillbaka, som att där kommer till exempel bonusmaterial i detta avsnitt. Du får det utan reklam såklart, men du får även så här bonusfrågor som du kan diskutera med din partner eller med en vän. Där är liksom digitala träffar i augusti och september, oktober, allt från Pensionsmyndigheten som kommer att hälsa på till en träff med Lisa, till träff med Erik Strand, med träff med folk i communityn också, vilket som är jätteroligt. Så att, liksom, där är en länk i beskrivningen, annars kan man gå patreon.com/riketillsammans eller trycka på vår länk. Så att, tack så mycket till dig som stödjer oss och gör avsnitten möjliga. Bra, och då en kommentar som Erik, då HT-guy i forumet skrev, som stack ut för mig. Och vi kom in på det här att hur vi spenderar våra pengar är ett tecken på vad vi prioriterar i livet, vad vi tycker är viktigt, vem jag tycker att spendera tid med, vilken karriär man väljer och vilken uppmärksamhet vi vill ha från andra.
Ja.
Så att användning av pengar blir ju liksom, blir så himla personligt beroende på liksom, vad vill jag signalera, vilken typ av jobb, vilken status vill jag ha, vad är det som är viktigt för mig, vad prioriterar jag? Och du kan läsa då vad HT-guy har skrivit, för att det var ett inlägg i en tråd som också kommer en länk till.
Ja, vara med om en livshotande olycka och genom den hamna i terapi var en bra ingång för mig. Något som fick kaskadeffekter som skulle kunna bli en bok. Nu är det inget jag kan rekommendera rakt av själva olyckan, men vet inte vad som hade kunnat få mig att ta tag i allt som jag har gjort efter det. Frågan från min terapeut som ställde saker på sin spets var något i stil med: vad tror du du är anledningen till att du sparar så mycket till i framtiden? Det intressanta med den diskussionen var att svaret var inte alls det jag hade tänkt mig i huvudet. För mig var sparandet eller hanterandet av pengar ett slags snuttefilt för att minska ångest kring saker som inte hade en direkt korrelation till pengar utan var mycket djupare än så.
Ja. Och jag tycker detta är en fantastisk fråga som man kan ägna lite tid åt ibland. Mm. Alltså så här, vad tror du är anledningen till att du sparar så mycket som du sparar? Helt enkelt. För mig är det ju definitivt att det är liksom så här djupa anledningar. Jag kan ge massa fina svar för att det är ränta på ränta och ju tidigare man sparar i livet desto bättre går det. Och du vet, jag kan ge
det finns massa logiska svar till det. Ja. Vad är ditt svar?
Nej, men alltså för mig handlar det ju om trygghet. Trygghet och ekonomisk oro.
Kontroll så, kanske.
Ja, som vi har haft i tidigare avsnitt. Och där finns ju naturligtvis mycket studier på det här med spendera pengar, och det har man lagt de senaste 15 åren har det kommit ganska mycket forskningsrapporter. Och en som är så här Christine Lamberton, tror jag, en amerikansk professor, hon gör kopplingen till Maslows behovstrappa. Och då säger hon liksom att det lägsta steget i Maslows behovstrappa är ju fysiologiska behov. Alltså, och i nästa, alltså så här mat och vatten etc. skydd. Men nästa steg blir då ett trygghets- och ett säkerhetsbehov, alltså trygghetssteget, alltså nivå nummer 2. Och det kan vara skydd från våld, skydd från psykisk misshandel, skydd från oförutsedda händelser etc. Det är ett skyddsnivå, nivå 2. Och nivå nummer 3 handlar då om behov av kärlek eller då sociala relationer. Mm. Att vi behöver, för att må bra så behöver vi sociala relationer, men det kommer efter vårt eget trygghetsbehov. Och de här tre första nivåerna, fysiologiska behov, trygghets- och säkerhetsbehov och behov av kärlek, är det som man kallar för bristnivåer. Så detta är liksom så att jag behöver täcka den här bristen innan jag då kan lägga allt fokus på de två översta nivåerna, som är då självutvecklings- eller växtnivåer. Som är då självkänsla, som är nivå 4, som handlar om självrespekt och respekt för andra. Att jag vill bli respekterad för min kunskap eller för min kompetens eller min karriär eller liknande. Och det översta steget handlar om självförverkligande, där det handlar om att kunna utveckla sina kunskaper, att kunna ha möjlighet att utveckla sitt liv, att kunna ge bort till andra, att vara ett bidrag till samhället eller till civilisationen eller till sina barn eller whatever. Mm. Och det intressanta som då Kate Lamberton på Wharton, då, det, Wharton är typ som Handelshögskolan, då säger hon så här att sparande är på nivå 2 i den här Maslows pyramid eller i trappan. Men hon är också tydlig med så här att man kan ha flera, man kan vara på flera nivåer samtidigt, så att det är inte så att du som sparar mycket, du är så här, du har inte levlat från nivå 2, utan det är som olika instrument i en orkester. Och att väldigt ofta är ju att konsumera pengar förknippat med då att man minskar på sin trygghet till exempel, eller att det är en skam i att jag använder pengar som jag hade kunnat spara, så att jag sänker egentligen min nivå av skydd, eller att använda pengarna sänker den ekonomiska tryggheten. Och den här ekonomiska oron, många kanske inte tänker så att jag har en ekonomisk oro, utan man tänker så att det är vuxet och ansvarigt och bra att spara. Men då kan man liksom se att den här ekonomiska oron kan dyka upp i olika symptom. Och ett av de här symptom, till exempel, som jag kan ju checka på alla de här, men då är det som så att jag planerar för worst case. Och ibland så går det till och med till en överdrift, att jag planerar för osannolika grejer som ska hända. Att det är så här, men du vet, värmepumpen kommer gå sönder samtidigt som taket och bilen. Eller så här, men tänk om det blir krig. Eller tänk om, alltså så här, alltså som nu så var någon som, jag bara, tänk om räntan går till 15%.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Och så är jag så här, ja, alltså du vet, men om räntan går till 15%, där kommer vara väldigt många som får större problem innan du får problem. Och då är det inte som att räntan blir höjd till 15% isolerat, utan då kommer politiker definitivt att agera. Då blir det högre ränteavdrag eller det händer andra grejer i ekonomin samtidigt. Där. Ett annat sånt här symptom är att man planerar så här, men jag vill leva på mina pengar, men jag räknar med att jag kan bara plocka ut en väldigt låg andel. Som till exempel att man har sådana här uttagsprocent om 2% istället för 4 eller 5. Man brukar ju prata om den här 4%-regeln, att du kan ta ut typ 4% av ditt kapital. Medan historiskt har det till och med ibland kunnat gå att ta 6-7. Men då säger man så här, nej men du vet, börsen kommer gå dåligt i framtiden. Hur vet du att börsen kommer gå upp då?
Det låter ju väldigt pessimistiskt
ändå. Jo, men man är där.
Man är där, ja.
Ja. Man har en hög sparkvot, man sparar jättemycket, vissa sparar. Vi har ju folk i communityn som sparar 30, 40, 50, 60%. Eller, och till exempel som jag har sett på min mamma, och vissa i communityn pratar också om att man har oförmåga att göra skiftet från att spara till att spendera.
Ja, det är väl jättesvårt, tänkte jag ta upp innan. Hur gör man det liksom? Hur börjar man konsumera sina pengar om man inte är van vid det ens?
Ja,
liksom?
Ja, precis. Eller ett annat sånt här symptom är att så här, ovilja att spendera pengar på något som skulle kunna göra livet enklare eller rikare.
Mm.
Alltså till exempel det där som hon som inte unnar sig frisör. Eller det var någon som skrev på forumet också så här, ja men mina föräldrar är 85 år gamla och de har pengar men de unnar sig inte städhjälp hemma, för att städa är ju någonting man gör man själv.
Mm.
Och då är det också så här, ja men då har man ju liksom någon symptom på att ja men jag drivs fortfarande av en ekonomisk oro där under att pengarna kommer inte räcka i framtiden. Att de kommer inte räcka till pensionen, de kommer inte räcka tills jag dör, eller de kommer inte räcka till mitt shit hits the fan-scenario.
Kan du bli irriterad när du möter en sån här minimalist inställning och som dessutom stoltseras med?
Nej, alltså inte om det är autentiskt. Det
ja, fast hur vet man det?
Ja, men det vet man inte om man inte liksom känner den personen väl. Men ofta för mig så, ja, men så här, man får skrapa på ytan. Och sen tror jag så här, det är inte så mycket mer. Alltså, folk får leva sina liv hur de vill.
Ja, absolut.
Och vissa har till och med helt okej att man lever inautentiskt. Jag är inte...
Ja, men det kanske är jag som snarare blir irriterad. För jag har ju en grej att jag tycker om att spendera på skönhet.
Ja.
Jag gör det fortfarande.
Ja.
Det har inte förändrats på ett enda skit. Och sen så läser jag ibland på såna här ställen som Jordklok med recensioner och sånt där. Så står det alltid så här. Det här är den enda tvålen jag använder och jag smörjer inte in mig. Och så känner jag så här. Det här är fan ta mig i minimalisternas land, Sverige. Alltid ska det stoltseras med att man inte använder ditt eller datt. Eller vi städar bara med det här och du vet, det irriterar mig eftersom jag har ju helt andra värderingar.
Ja. Ja.
Och när man märker av att man blir irriterad, ja, då är det ju såklart så att man
slår an någonting.
Ja, det slår an någonting.
Ja. Mm. Nej, men jag tänker så här, man får folk får leva vilket liv de vill. Det är fine. Absolut. Och sen får man bara inse så här, ja, men för mig är det så här, för mig är det viktigt att vara autentisk. Och då är det som är viktigt, att komma och reagera på folk som är inautentiska. Men där var en rubrik i Washington Post 1927, i en artikel som de hade en rubrik som var så här, precis mitt när det var så här den stora finans, när det gick bra på börsen där innan det kraschade 1929, så var så här, att ju mer du inte kunde unna dig när du var liten, desto större behov har du visa din förmögenhet när du blir rik. Och där är ju vissa människor som, alltså som där jättestor drivkraft är så här, jag ska minsann visa dem. Och ju tuffare man hade det som barn, desto mer ska man visa upp den när man har pengar. Och då, det är då den kommer, den här Lamborghini-bilen till exempel. Att jag ska visa upp den, jag ska minsann. Och då är man också styrd av pengar, medan en Lamborghini för någon annan som till exempel har haft pengar jättelänge, då blir det bara liksom så här tecken på dålig smak. Så, och där är båda kan ju ha rätt.
Båda kan
ha rätt samtidigt. Absolut. Och då är det, jag hade absolut, den diskussionen behöver vi inte ta upp igen, men för mig var ju absolut en bil en grej, så här, men jag vill ställa den på uppfarten och visa att det har gått bra.
Ja, men du är modig som säger det, Jan, det tycker jag faktiskt verkligen, att du liksom erkänner det.
Ja, för att jag vill avdramatisera så här, det är inget dåligt att ha, jag har det här, planering för osannolika värsta fältförnaren, check. Jättelåg uttagsprocent, check. Sparande sparkut på runt 50%, inte riktigt, men högre än vi behöver. Oförmåga att göra skift och spara till spendera, sannolikt, kanske inte lika mycket.
Nej, men jag tycker inte du är så superdålig på det.
Nej, ovilja att spendera på något som ska göra mitt liv enklare. Ibland.
Ja.
Ibland. Till exempel så nu pratar vi om att jag ska åka till USA i höst för att jag ska gå på en konferens. Köpte jag första klassbiljetter? Nej, det gjorde jag inte. För att det
trots
var...
att jag sa...
Ja, men jag fattade, det var så här, är det något till för att jag ska köpa första klass biljetter till Washington?
Sitter där själv.
Jag reser själv. Jag
behöver inte betala för resten av familjen ens.
Nej, jag reser i tjänsten.
Ja.
Så att är det någon gång jag ska göra, men nej, då är jag inte, nej.
Det, hade det gjort var min... jättespännande att du sitter här och, och ändå inte kan. Alltså visst är det så, mitt i den här känslan och så, kan man ändå titta lite på det, observera det, eller hur? Observationsklappet och fundera så, jaha, nej, jag gjorde inte det denna gången, undrar varför?
Ja, men jag kan berätta varför, för att flygbiljett till Washington tur och tur kostar 3 900 och en första klassbiljett kostar 20. Och jag sa, nej, jag kan inte lägga 17 000.
Okej, då hade du en sån oskriven regel där.
Nej, jag har ingen oskriven regel.
Alltså, det kom i alla fall.
Nej, men jag bara säger, jag kan inte. Jag kan, och Ramit Sethi, han som jag gillar, och har snutt hans förrättsregel och hans bokregel. Han har en regel som låter så här, alla reser över 4 timmar i första klass.
Yeah.
Men jag är så bara, nej, jag är inte där. Jag är inte där.
Men du, får jag fråga dig en annan sak innan vi bara går vidare här. För att du är duktig på att tjäna pengar ju, ändå.
Ja, ja.
Kan du inte finna en trygghet i det? Att du pengar är en resurs och en energi. Och du vet hur man managerar den.
Ja.
Så att då behöver du egentligen inte lägga undan supermycket, för du vet ju hur man managerar den energin.
Alltså det rationella. Alltså så här, om jag fick ändra ett program, ett knapptryck i mitt huvud, så hade det ju varit så här. Pengar är inte trygghet. Trygghet är i din kompetens, i ditt nätverk, i din erfarenhet etc.
Exakt.
Ja. Ja. Men nej.
Nej, men det kanske är en... Ja.
Du kanske inte
har kommit dit. Då.
Nej, detta är ju ett område i livet jag jobbar på. Det var ju samma som det var helt mindblowing när vi hade Caspian i något avsnitt för många veckor sedan. Där han säger så här, Jan, du vet att man kan ha trygghet i andra saker. Som till exempel relationer. Och det var för mig, va? Kan man ha trygghet i relationer? Ja, men du vet, om något går åt helvete så kan du ju be om hjälp, ringa till någon. Och jag är så här, rationellt fattar jag, det är så vi har överlevt i 100 000 år.
Ja.
Inte genom att alla hade feta bankkonton på medeltiden och stenåldern, när vi överlevde tack vare att vi hade relationer.
Absolut, det är därför som jag är lite så skeptisk till den här trappan. Jag fattar att någon vetenskapsmänniska har gjort den.
Ja.
Men jag tänker trygghet, hur kan det gå före det sociala? För sociala, det måste ju vara trygghet för länge sedan.
Ja, fast jag tror att det är så här stresskonen.
Ja, det kanske är
stresskonen. Är du hungrig och trött?
Ja.
Hur mycket energi har du för sociala relationer eller liksom till exempel?
Ja, jag fattar. För jag tänker precis som du, att det är så vi har överlevt. Det sociala har hjälpt oss hela vägen.
Ja,
det är förmodligen också så människan har utvecklats i första hand för vi var sociala.
Det är därför vi har skam till exempel, som är så här skam kring utgifter. För att om jag då plötsligt lägger massor pengar på en stor utgift, så i min sociala grupp så är det att sticka ut. Det är därför många inte vill prata. Till exempel, jag har försökt bjuda in vissa gäster att prata om FIRE, det ekonomiska resa. De vill inte. Så här, jag vill inte att mina arbetsgivare ska få reda på detta. Jag vill inte att mina arbetskompisar ska få reda på detta. För att då använder jag mina pengar på ett sådant sätt som sticker ut från den sociala normen. Att liksom säga, jag vill gå i pension när jag är 55. Men alla mina kollegor kommer behöva jobba tills de är 68. Och då är ju skam, är ju den här rädslan för att sticka ut från gruppen, för då får jag inte vara med i gruppen, och får jag inte vara med i gruppen så minskar min chans för att överleva.
Ja, absolut. Absolut.
Men?
Jag vet inte, jag bara känner att jag måste lägga mig ner när jag hör att det är vissa som inte liksom vill prata om att de...
Ja, men vi hade ju till exempel Free Efficient Badass som ville vara anonym.
Jag gillar henne, hon är absolut... Jag gillar henne, hon vill inte... Hon vill absolut dela med sig av sin historia.
Ja.
Det var väldigt fint. Jag tycker det är så attraktivt med människor som kan stå för vilka de är. Jag tycker det är så, alltså du vet, för mig är det så wow liksom.
Ja. Nej,
återigen, också för att jag förmodligen inte gör det själv.
Ja. Exakt. För då har du ju en längtan efter att göra det.
Jag har en superstor längtan efter att bara vara så som jag vill vara.
Ja, exakt. Mm. Och jag vet ju, du är ju på den resan, för du har ju alltid anpassat dig till andra.
Ja.
Liksom. Mm. Och så att det är ju liksom en del av din resa. Och vi är alla på den resan, det är ingen som är rattad från början.
Nej.
Om vi hoppar tillbaka då till professor Kate Lamberton, då säger hon så här: sparande kan likställas med nivå 2, trygghet, men det ligger långt ner i behovspyramiden. Det vore verkligen synd om sparare inte använde en del av sina sparade pengar för att tillgodose högre behov.
Mm.
Och jag tänker på att vi ska fortsätta på en citat, men ett litet sidospår som vi hade uppe också i Riket Sammansprogrammet. Det är ju så att jag tänker ibland att vi har fått en uppsättning kort i livet. Alltså ett uppsättningsspel, ungefär som i poker. När du sätter dig i bordet så får du liksom ett par kort som du får spela med. Och några av oss, vi har fått det här trygghetskortet.
Mm.
Och plus ett fördel när man har trygghetskortet, det är så här, man har en buffert, där är alltid pengar på kontot, där är man har ett sparande bättre än snittet, man behöver inte fundera på när jag köper en grej i månaden, för där är alltid pengar, man fattar inte riktigt det här med liksom, nu är det månad, eller så här, lönehelg eller liksom den. Men där är också ett minus, spelar man ut det här trygghetskortet ofta, så förlorar man liksom i energi i livet på ekonomisk oro eller ekonomisk stress eller kostnad i det som på engelska kallas för aliveness.
Ja.
Alltså det här liv i livet.
Mm.
Och jag tror att det tricket är ju att det finns andra kort som jag kan spela i livet också. Att jag kan spela så här kortet, ja men lustfylld, som vi hade ett avsnitt som många var så här jätteprovocerade av. När vi hade Pia. Så jag sa, ja, men jag kände för att åka till Miami. Då åkte jag till Miami.
Mm.
Och så, här, men så kan man fan inte göra. Du vet, är hon 55 år gammal? Du vet, så att vi lägger det nästan som att det är oansvarigt att gå på sin liksom, lustfyllda impuls. Mm. Alltså det blir nästan, jag kan ju till och med ha
en... Cirkla tillbaka till mig så är det väl en längtan.
Ja.
Man har längtan efter att göra så.
Ja, exakt.
När man blir provocerad av det, eller när man...
Exakt.
Går igång på det.
Precis, för att det blir liksom, det blir en provokation, för det är ju inte jag sitter här och spelar trygghetskortet och gör som man ska ha buffert, man ska ha pengar på kontot, man ska klara sig själv, man ska klara oförutsedda grejer, och här kommer någon jävel som är så här happy go lucky, så bara, ja men det reder sig väl, det har det väl alltid gjort. Jag bara, ja men tänk om det inte gör det, alltså som det här, ja men det kommer alltid en ny våg. Vår så här surfarkompis, det kommer alltid en ny våg, och jag är så här, men om det alltid kommer någon ny våg då? Och sen inser jag när jag säger det, hur det är klart att det alltid kommer en ny våg, men det är så främmande i mitt liv. Och eller så här, som jag försöker också hjälpa folk med kort, och så här, lita på processen. Liksom så här, men häng med på resan, det kommer gå bra. Och jag tror att tricket är att inte vara så här, och jag kör bara happy-go-lucky-kortet.
Mm.
Eller jag kör bara ekonomisk trygghet-kortet. Utan att ha en balans. Eller som Helena Tankespjärn, vår kompis, hon brukar säga, hon pratar inte spelkort, hon pratar alltid orkester. Man säger så att du har olika instrument i din orkester. Tricket är att orkestern ska låta bra. Det är inget enskilt instrument som ska sticka ut i det här. Och att se det som att alla de här korten är till för att göra mitt liv rikare. Att så här lustfyllda Jan eller så här impuls-Jan eller spontan-Jan-kortet eller busiga Jan som jag liksom inte har spelat på jättelänge.
Ja, vi får ta här fram honom. Alltså. Ja. Det får, måste vi.
Ja, så busiga Jan-kortets syfte är ju att göra mitt liv rikt. Att jag ska ha ett rikare liv.
Det är för att du ska ha roligt, Jan.
Ja, exakt. Men det
du
jag
ska ha roligt.
Jo, men i rikt, för mig handlar inte pengamässigt, ja, okay, utan rikt upplevelse av hela, det är därför jag inte pratar om pengar på konto. Så rikt i upplevelse i hela spannet. Precis som ekonomisk oro-kortet eller ekonomisk trygghet-kortet, syfte är också att det ska gå bra för mig i livet. Men de har bara två helt olika strategier, de här korten.
Ja.
Och så tricket är så här, spelar du ekonomisk trygghet-kortet 10 gånger av 10? Ja, men spela ut det 9 gånger av 10 och sen spela ett annat kort. Du har ju alltid kvar att spela det där ekonomisk trygghet-kortet.
Ja, okej, men hur gör du det?
Ja, men genom att till exempel vara så här, nej men låt oss nu använda pengarna och göra den
kolla
där resan.
Kolla här nu, man måste nu först veta vilka kort man sitter med, ja, tänker jag.
Ja, alltså
lite självkännedom, vilka kort är det jag har på min hand?
Ja.
Okej, det är de här 5. Ja, jag spelar ut ett kort 9 av 10 gånger. Ja, men då kan jag kanske välja något annat ibland.
Ja, men jag kan ta ett exempel.
Förbereda sig, träna på det liksom.
Ja, men jag hade till exempel ett exempel i ett coachsamtal. Så hade jag en person som är jätteduktig och fantastisk resa i livet som köpte Murica, en sån här stekhäll. Men man köpte den först, du vet, när han hade så här, nej men min buffert måste vara på den här nivån och det måste vara så här och jag har fått prioritera, så nu köpte jag den äntligen. Och så var jag så här, ja men tänk om du hade använt bufferten eller köpt den på kredit för 3 månader sedan. Även om den kostar 6 000 kronor. Så även om räntan hade varit 20% på det lånet och du hade betalat efter 3 månader. Då hade du betalat 300 kronor eller 400 kronor i ränta för den här stekhällen. Hade det gett dig mer energi om du hade haft stekhällen i början av sommaren, redan kanske i maj, och kunnat bjuda dina föräldrar och dina vänner på den här? Och inte behövt vänta till så här slutet av juli. Och då var han så här, ja självklart. Och han sa, då hade jag nog inte ens tänkt på de där 300 kronorna i ränta.
Nej.
För de hade gett oproportionerligt mycket energi, för då hade jag kunnat köpa den där Murican mycket tidigare.
Mm.
Men om vi fortsätter med då Kate Lamberton, så säger hon också så här att pengar kan användas för att tillfredsställa de högre stegen i trappan. Att till exempel en minnesvärd semesterresa med barn eller barnbarn kan till exempel uppfylla på ett socialt behov på den sociala trappan. Man kan jobba på liksom det här steget med självkänsla genom att kanske ta lektioner i dans eller ha en personlig tränare i något som man är förtjust i, eller ta hjälp eller gå till frisören eller liknande, så att man får liksom den här goa känslan som när man känner sig till exempel fin eller liksom snygg.
Eller det här är väl någon som vill lära sig någonting kanske.
Ja, precis. Mm. Och sen självförverkligande kan ju också vara att engagera sig i något. Alltså ofta, det är så här, ofta USA-relaterat, men så att man kan engagera sig i välgörenhet eller ekoturism eller mentorskap, vet jag att många gör här i Sverige. Till exempel att man är mentor för någon yngre person. Eller handlar om att ge arv eller till exempel köpa mark som man ger bort eller som skyddas mot avverkning eller liknande.
Ja, det är fint.
Ja.
Du vet, det är en hjärtefråga för mig.
Ja.
Ja.
Så att man kan använda detta. Och Morgan Housel, som har skrivit den här Psychology of Money, han är inne på ett koncept som jag vet inte, så här fritt. Nu mer försöker jag översätta allt till svenska, så det kan låta fånigt.
Ja,
men här blir det så här, tröghet i sparsamhet eller sparsamhetströghet.
Vad heter det på engelska då?
Savings inertia,
ja,
tror jag att det var. Och poängen där är att han säger så här, det är svårt att omvandla ett liv fyllt med goda sparvanor till ett liv fyllt med konsumtion. Ja, och att han säger så att många har en önskan om att sluta tänka på pengar. Att man säger så här, men jag vill ha tillräckligt mycket pengar för att jag inte ska behöva tänka på dem och jag ska kunna fokusera på annat. Att jag vill ha så mycket pengar att pengar blir ett icke-problem. Men han säger att det är väldigt svårt att nå det målet när vårt förhållningssätt till pengar är en del av vår personlighet.
Mm.
Alltså när jag har ett stort intresse för pengar eller för sparande, så är det svårt att då komma till en punkt där man är så här, nej men jag bryr mig inte på det, utan han säger att det är svårt att sluta fokusera på pengarna när fokuset är en stor del av mig. Och då säger han också så här, och detta tycker jag är väldigt fint, att säga att om du har lagt till dig med de här goda sparvanorna, att du har lägre utgifter än vad du har inkomster, du har ett automatiskt sparande, du har ett långsiktigt sparande och du sparar till din pension när du är ung och etc. Så jag säger så här, grattis, du har vunnit spelet. För att så som vi också ibland brukar ge perspektiv, det är långt ifrån alla som gör det.
Mm.
Men han säger så här, är det verkligen att ha vunnit spelet om det är det enda spelet du kan spela?
Ja, det är ju att vinna spelet om det är det enda spelet man kan spela. Man kanske vill spela andra spel.
Nej, men om man säger så här, vad händer om du fortsätter spara även när du inte behöver spara mer?
Mm.
Eller du fortsätter spara när du är i pension. Alltså du vet, du klarar inte byta beteendet. Eller som du kan läsa vad Mammon skrev i forumet. Insåg.
Jag insåg förra sommaren hur sjukt fulsnål jag är med att köpa jordgubbar. Vande mig som ung och student vid att det var dyrt och onödigt, och trots ökade inkomster började jag aldrig köpa. Så dumt, och det är ju jättegott. Jag har brutit den trenden nu.
Jag har brutit den trenden nu, för jag insåg mest hur sorglig jag var.
Ja, men jag hörde ju i den podden Livet med Gabby och Sandy att Sandy kan köpa godis.
Ja.
Jag vet inte för mycket pengar, men låt säga 80 kronor.
Ja.
Men att köpa hallon eller jordbar,
ja,
det är lavish. Vet, jag tänker varje gång nu på dig, Sandy. När jag köper hallon för 90 kronor vika. Lavish.
Ja.
För jag har också varit fulsnål med jordgubbar.
Ja.
Så mycket kan vi inte lägga på jordgubbar varenda sommar. Ja. För jag har ju sett det i Spirekta.
Ja.
Vårt
bokföringsverktyg.
Så har jag sett så. Söderslättsbär 100 spänn. Söderslättsbär 150 kronor. Du vet, post efter post. Bara, så mycket pengar.
Ja. Ja. Yeah. Nej, men och det där är ju också en sån här som vi hade också en del i riksdagsprogrammet, tror jag, förra året eller för någon gång, att eller livsplanskickoffen, att nej men så här, rikedom är att ha blåbär eller färska bär i kylskåpet.
Ja.
Yeah. Och vi kommer också in på det sen, men att tricket är många gånger att välja sina slag, och att om man får rätt på de stora kostnaderna i livet, boende, transport, semestrar. Har du koll på dem, då spelar inte Söderslätts bär någon roll. Det är inte hur Söderslätts bär vår ekonomi kommer att stå och falla. Inte ens om du var där och handlade varje dag.
Det är liksom, det är trevligt att det är barnen som äter mest. Ju.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, vår femåring kan ta så här hallonpaket för 90 spänn bara. Ja, 5 minuter borta sen.
Ja.
Ja, ja. Nej, men det är rikedom.
Ja, det är rikedom faktiskt. Det är rikedom det verkligen.
Att få ha det.
Mm.
Och då säger jag tillbaka till Morgan Housel. Så här, är det verkligen att ha vunnit spelet om du fortsätter spara mer än du behöver, eller fortsätter spara när du går i pension? Och han säger så här, sparandet eller det ekonomiska tänkandet kan vara en så stor del av ens identitet att man inte klarar att byta växel. Att man fastnar på den här växeln. Och sen säger han också så här, ja men för någon så är det helt okej att de får en större tillfredsställelse att se pengarna växa än att spendera. Då är det fine. Men för de som inte vill behöva tänka eller oroa sig för pengar, de fastnar ju. De hade ju egentligen velat levla, men de gör inte det. Och att inte inse att man har nått sitt mål kan ju vara lika illa som att inte nå målet överhuvudtaget.
Mm.
Med att i en viss fas i livet så är jag så här, nej men jag
har inte... lika glädjelös åt båda hållen liksom.
Ja. Så att jag har inte nått målet och jag strävar efter, men sen till någon gång så inser jag att jag har nått målet.
Mm.
Men jag gläds fortfarande inte, för jag inser inte att jag har nått det. Och det är det jag menar, och det är det som jag tror provocerar folk. Att jag försöker kasta ljus ibland för vissa så här, att du är på god väg att nå målet, eller du har redan nått målet. Tänk om du inte behöver spara så mycket. Men då är det ju klart att har man då kört på den växeln hela livet, som min mamma som inte hade så mycket pengar när hon kom till Sverige, haft en ganska uppvuxen i en fattig by i liksom från öststat. Jag tror fan att man har 70 års träning på att spara pengar. Då är det inte så jävla lätt att byta växel.
Mm.
Och det får man ju ha empati med.
Mm.
Vad tänker du?
Jag tänker det du säger, att det inte är så lätt att byta växel. Men alltså jag vill verkligen så på något vis gå in i det där. Hur byter man växel då? Yeah. Eller är det egentligen inte svårt?
Ja, men låt oss ta några exempel på hur man byter växel.
Ja.
Och eftersom det är som pengar och vår uppväxt och våra tidiga erfarenheter styr så stor del, så är det ibland så att vi kan inte se det vi inte ser, utan vi behöver andra perspektiv. Och Lamberton då, den här professorn som har skrivit sådana här vetenskapliga, det finns till och med något vetenskapligt ord som heter hyperphobia eller hypophobia, som handlar om
just... Man har fobi för... överdriven eller vad då?
Nej, av så här,
hyper.
Jag vet inte, men så här, den här man ogillar den här konsumtionen, att man översparar. Så kan man säga.
Okay.
Men när jag översatte det till svenska så blev det närsynthet. så jag var så här, detta är nog något kaiku.
Yeah.
Men i alla fall, så hon hade ett massa förslag. Och några av hennes förslag var så här, till exempel, ett var, se utgifter mer från ett nyttoperspektiv. Att istället för att se en massage som en utgift,
lavish,
så kan man se det som en investering i sin hälsa eller i sitt välmående.
Yeah. Mm.
Så att jag skiftar syn på det. Så att hon säger så här, titta på det utifrån ett nyttomaximerande perspektiv, utilitarian. Sen är det en amerikansk rådgivare som heter Alan Roth, som jag gillar jättemycket, och är en sån här konsument typ plus i USA som heter Clark Howard. Och han säger så här, glädjen av att spara kan vara i linje med att spendera om man ser till att göra en bra affär eller ett kap. Till exempel att bo på ett jättefint hotell för en billig peng. Alltså till exempel nu när jag åker till USA då på den här konferensen, då har de Damon Boggleheads. Och de är jätteroliga, för det är som rika tillsammans fast i USA.
Ja, ja.
Och då har de förhandlat så att istället för att betala så 3 500 per natt, så betalar vi typ $800 per natt. Och jag var så här bara,
det ligger i linje med det.
Så här, alla bara så här, du vet, vi får bo på det hotellet för liksom en tredjedel av priset. Och då blir det ju till och med liksom så här roligt, för att då upplever jag så här, jag får väldigt mycket för mina pengar.
Mm.
Och jag vet ju, för något år sedan så gjorde jag en sån affär med globalknivar. Att det var något sånt konkursbo, och så köpte jag ett helt set globalknivar. Och så halva priset. Och då var jag så här, titta, jag gjorde bra affär. Sen vet jag, kan jag berätta för er andra, Karo kollar på mig. Karl har inte förlåtit mig att jag har gett bort de här, för jag köpte nya.
Du köpte andra som ligger dåligt i handen. Det är ändå jag som lagar mat här i huset. Lade tillbaks kittet.
Så jag gjorde en fuck up.
Sånt kan hända, Jan. Ja. Du är förlåten.
Ja. Ett annat, en Dan Ariely, en också en amerikan, han säger att ett annat sätt är att lova. Att ge ett löfte så att jag ska spendera viss summa pengar under den här tidsperioden. Så att, och så säger han också, och om du inte spenderar dem så måste du ge bort dem till en välgörenhetsorganisation som du inte gillar så mycket. För då går de ändå till ett gott syfte, men det är ändå inte som att du
gillar som går till välgörenhet. Ja, men det finns
säkert. För mig hade det väl varit så här, återställ våtmarkerna.
Nej.
Får man inte lov att säga så?
Nej, men alltså du förstår inte vad våtmarkerna är till för. Ja, för mig framstår det hela som ett skämt nu för tiden, återställ våtmarkerna. Men helt ärligt är det viktigt.
Okay,
det kan jag säga som biolog. Jag är biolog i grunden, så jag vet detta.
Okej, okay, ja men... Ja.
Men, okay, du
men i, mitt
inte,
liv,
du...
i mitt liv hade det varit så. Jag fattar att det är viktigt, men jag har ingen energi där. I
nej,
det
jag förstår att du inte har det.
Så att
ge pengarna till dem.
Ja.
Om du inte når dina mål.
Ja, men precis. Och sen, Morgan Housel är också inne på det här. Att många av oss vet inte hur vi ska använda våra pengar för att maximera vår upplevelse av rikedom.
Mm.
Eftersom vi inte har tränat på det. Och det är ungefär som alltså någon som aldrig har druckit massa viner som ska sätta upp en vinkällare. Det kommer att bli jävligt stökigt.
Mm.
Utan det handlar om att träna. Och återigen nu, vi pratar inte om att maximera konsumtion. Vi pratar inte om att dyrare är bättre. Vi pratar om att använda pengarna på ett sådant sätt så att ditt liv blir rikare. Det kan vara att lägga dem på hög, det kan vara att minska, gå mot minimalism, det kan vara att ta medvetna beslut, det kan vara konsert, det kan vara resa, det kan vara tid med barnen, hämta barnen tidigare en dag.
Ja, precis.
Och whatever liksom. Mm. Så att det är liksom viktigt. Så att det är ju liksom olika sådana här perspektiv på hur man kan se på det. Att ha det här kontot som den här kompisen har sagt, men detta ska gå till pengar som ska användas till något annat. Ett annat sånt här sätt till exempel är ju att precis så som man hela livet har automatiserat sitt sparande, jag menar automatiserat uttag från dina pengar.
Mm.
Att han Alan Ross är inne på det också, att organisera din portfölj på ett sådant sätt så att den stödjer att du använder pengarna. Att till exempel så här konkret, bara exempel. Ja, men har du till exempel en fondrobot som Lisa, de har en automatisk uttagsfunktion.
Ja.
Sätt in att du tar ut 2000 kronor i månaden så att de hamnar på ditt konto. Eller välj en fond som är utdelande istället för en ackumulerande fond. Så att en fond,
vad är det för någon i så fall?
Ja, men det finns fonder som har olika, alltså det kan vara samma fond, men den har bara olika klasser. Det är
ja,
rätt vanligt att man har en klass där när fonden får utdelning från de aktierna den äger, så får du bara fler andelar i fonden, att de köper fler aktier åt dig.
Mm.
Sen finns det fonder där du är så här, de delar ut den vinsten till dig som är andelsägare. Så att organisera, så ett annat perspektiv är så här, organisera dig för att underlätta det här uttaget.
Mm.
Och sen så tror jag också att ett annat perspektiv är ju att skifta så att konsumtion inte behöver vara dåligt. För så var det, du kan läsa här, OBVN skrev en väldigt klok reflektion i forumet.
Ja, jag brukade tänka att konsumtion är skadligt för både individ och samhälle. Konsumtion är lika med entropi, det vill säga kaos, är lika med död. Konsumenten är i botten på näringskedjan. Konsumenter är
slarvrar.
Slarvrar som inte kan lösa sina problem själva. Producenter är bäst, oberoende, stolta, starka, mänsklighetens ryggrad. Sen börjar jag tänka, konsumtion är nödvändigt för produktion. Konsumenten är inte sämst utan en integrerad del i en större helhet. Konsumtion är ett medel för mellanmänskligt samspel, en del av livets mening. Jag tror att tankespjärn,
alltså Helena.
Helena Roth, ja, sa i något avsnitt att döden är en förutsättning för liv. Lite så, fast med konsumtion och produktion istället. Konsumtion är en förutsättning för produktion och liv.
Ja, och jag tyckte detta var så här, du vet, jag får lite så här rysningar.
Jag förstår att du får det. Jag gillar detta jättemycket, jag ska säga det. Jag ska bara säga också att det låter som att det är en robot som har tänkt ut och så. Men det är
korrekt. Jag tyckte det var jättefint skrivet av UBVN i forumet.
Jag håller med om detta.
För så jag har också alltid värderat producenter mycket högre. Men alltså, vi är ju producenter, men hade det inte varit någon som konsumerar det vi gör så hade vi ju inte kunnat vara producenter.
Nej, och det ser man ju ibland i artiklar eller intervjuer. Inte superofta, men ibland så är det någon som berättar så. Ja, i helgen ska jag typ bidra till samhällsekonomin och köpa någonting dyrt eller konsumera någonting, gå på restaurang, whatever. Yeah. Och det tror jag var tydligare efter
corona,
ja, att gå på restaurang, det är ett sätt, inte bara för mig att må bra och ha sociala kontakter när jag sitter där, utan det bidrar till samhällsapparaten. Liksom.
Exakt, exakt. Ja. Om vi ska ta några sådana här konkreta exempel, så till exempel Ben Carlson, som är så här amerikansk bloggare på Wealth of Common Sense, då skrev han i en artikel skrev han så här, att hur man prioriterar användningen av sina pengar skiftar också över tid. Att när han var singel och utan barn så prioriterar han viss typ av konsumtion. När han har barn så prioriterar han på ett annat. Och han sa att det var också ett stort skifte för honom, för han var så här, jag var supersparsam och sånt. Och sen insåg jag så här att nej, men jag vill lägga pengar på mina barn. Jag vill lägga pengar på mina barns upplevelser. Och sen är han inne på de här grejerna. Få rätt på de stora sakerna, bry dig inte om de mindre. Alltså hur du planerar för boende, transport, semester, bil. Alltså det har mycket större påverkan än mathandlingen på ICA. Och detta har du och jag pratat många gånger. För när jag säger så här, nu får vi dra ner lite, så går du automatiskt, som du handlar ju, konsumerar ju mest på ICA, som du sköter matinköpen. Och då är jag så här, ja det är inte på ICA-slaget står, det är kanske så här skidresan för 50 000 vi ska skippa. Det är ganska många eller ganska många köp hos Söderslättsbär för 50 000. Där. Sen pratar han lite om så här, att samsyn med sin partner, att det är väldigt viktigt att man pratar vad som är viktigt för en, för det kan vara två helt olika grejer.
Och också varför det är viktigt, för att det är ju, ibland så kan man bara säga så, det är viktigt för mig att vi åker på skidresan.
Ja.
Men du vet, den andra tycker så, nej det kostar för mycket, men då kan man ju motivera alltihopa med att det är trevligt att åka tillsammans, det är ett minne, vi lär barnen åka skidor. Alltså det finns, ibland måste man också motivera det i samtalen med sin partner.
Liksom. Ja men exakt. Exakt. Och sen är han också så här, konsumera utan dåligt samvete. Har du sparat, har du ett automatiskt sparande, du sätter av, du har gjort din kalkyl, där är pengar till pensionen som räcker. Men använd pengarna, om inte annat så att köp dig tid.
Mm.
Tid är ju en resurs som vi inte får mer av, utan livet är enligt, så om inte annat så att köp tid. Och sen är han också så här, spara och njut. Sen är det en annan då som heter Jim Daly, han driver en sajt som heter White Coat Investor. Alltså läkare, läkars amerikansk investerarsajt för läkare.
Jaha.
Och där är en som han säger så här, inse att du inte kommer leva för alltid.
Mm.
Att det liksom hjälper en med att spendera. Och sen säger han så här, ge dig själv tillåtelse att spendera pengar och automatisera det jag var inne på innan. Och positionera ditt sparande för konsumtion. Alltså räntefonder, utdelande fonder, annan typ av investeringar. Ett annat tips var så här, spara till någon annan.
Mm.
Det kan också underlätta, så till exempel vi vet, spara till barnbarnen eller till en granne eller till en grannes barn eller någonting.
Ja,
sen pratar han om så här, köp tid, gå ner i arbetstid, gå i pension tidigare, köp hjälp, flyg istället för bil, delegera. Alltså gör saker som tar tid. Och sen är det också så här, prova en dyr hobby, du vet inte innan du har provat.
Nej, men det pratade vi med Johan Bok om i ett avsnitt.
Ja.
Att han hade väl testat någon snorkling eller vad det var.
Ja,
och så var det en grej för honom som förändrade. Liksom, för det var liksom som yoga eller meditation för honom. Ja. Och jag tänkte så, ja det kanske är något för mig med.
Ja, precis.
För man har ingen aning innan man har provat någonting konstigt som snorkling.
Ja, men exakt. Och sen är han så här, köp en resa till någon annan. Köp dem med dig hela släkten. Detta är ju det jag driver agendat, att jag tycker min mamma ska göra. Köp en resa till hela släkten. Och sen också säger han också så här, inse att det tar tid att bli duktig på att använda sina pengar.
Ja.
Att det är en konst, det också.
Mm.
Och jag tänker att vi ska börja runda av, men vi kan ta några konkreta grejer till. Ramit Sethi.
Ja,
också
vi gillar ju honom.
Ja. Han säger så här, ifrågasätt aldrig pengar på böcker, förrätter eller en kompis välgörenhet.
Mm.
Business class på flygresor över 4 timmar. Sen säger han, köp det bästa och behåll det så länge som möjligt. Ingen begränsning på pengar som går till hälsa eller utbildning. Den kan jag också börja närma mig. Tjäna tillräckligt för att bara jobba med personer som du respekterar.
Yeah.
Prioritera tid utanför kalkylarket. Och sen är han så här, gift dig med rätt person. Där.
Och sen, det har han ju gjort
eftersom
han gillar strykning så mycket. Han har gift sig med en kvinna som heter Cassandra som har Next Level Wardrobe där hon hjälper folk att handla rätt kläder till sin garderob. Alltså det är så roligt.
Och sen säger han också så här, gå till extremerna, lägg generöst med pengar på det som är viktigt och var brutalt snål i det som inte är det. Två semester per år, absolut, men kanske ingen bil.
Mm.
Dyra kläder, absolut, men kanske ingen dyr heminredning.
Mm.
Eller dyr bil, absolut, men kanske inga konserter eller billiga semester.
Yeah.
Så att man liksom hela tiden så här prioriterar i det där. Nick Maggiulli, vi var inne på den dubbla regeln. Så hans regel är så här, köp något fint. Men lägg undan lika mycket som du
handlade för.
Och sen så tänker jag, det sista som jag egentligen vill lägga till är att skapa dina egna regler. Alltså en sån regel vi har, eller som jag har infört, det är så här, alltid en flaska champagne i kylskåpet.
Ja, det har vi ju.
Ja, du är så här, vi ska alltid ha bär hemma.
Ja, men det har vi inte heller. Men Nej. Det är nästan en regel.
Ja. Och sen så tänker jag också att jag försöker ofta se det utifrån energiperspektiv. Mm. Kommer detta ge mig energi? Kommer detta spara mig tid? Kommer detta göra mitt liv enklare? Sådana utgifter kan jag tycka är okej. Mm. Och sen, och så återigen, alltså är det någonting jag kan säga så här, fokusera på rätt sak och inte rätt sätt. Eller som Niklas Dellman, kompis då, brukar säga så här, du kan inte kompensera fel riktning med högre fart.
Nej.
Så att har du fokus på boende, transport, bil, semester, alltså de stora grejerna i ditt liv, då spelar de små inte så stor roll. Det är inte förrätten när du går ut på restaurang då och då som kommer liksom skälpa eller gäller göra ekonomin. Snyggt! Så att jag tänker att vi ska runda av och säga så att nästa steg, om man tycker att detta är spännande, men så här, lek med egna regler, häng i forumet, vi kommer ha en tråd för så här regler, vi kommer ha tråd, vi har den där tråden, hur hjälper man andra att spendera pengar? Mm. Jag kommer starta en tråd som heter så här, men vad är anledningen till att du sparar så mycket till framtiden? En så här utmaning kan ju vara så här, skippa månadssparandet när du lyssnar på detta, om du lyssnar på detta direkt veckan efter som släpps, så är det i slutet av månaden. Vet du vad, ta tillbaka de pengarna du månadssparade och så bara prova. Vi säger inte att du ska sluta månadsspara för resten av livet. Jag säger bara så här, gör bara ett undantag denna månaden och så testa använda pengarna till något som skulle ge dig mer energi eller göra ditt liv rikare. Och sen för dig som hänger på Patreon så kommer jag ut i samband med avsnittet och skicka ut en checklista där det kommer vara ett antal liksom frågor som du kan tänka på eller diskutera med din partner eller med en vän. Som till exempel en sån här fråga som jag älskar. Om du hade visat ditt kontoutdrag för en tredje part, hade de kunnat identifiera vad som är viktigt i ditt liv utifrån kontoutdraget? Om jag säger att det är viktigt för mig att vara generös, ja men syns det att jag har varit generös? Eller det är viktigt för mig med träning, syns det träning i kontoutdraget? Bra, det var det. Vad tar du med dig? Eller vad tänker du?
Ja, alltså jag börjar fundera på att sätta upp egna regler, men att skriva ner dem, för att det funkar inte att jag bara tänker så här, men jag har nu några regler, så är de typ inte ens tydliga.
Ja.
Nej, jag behöver nu skriva ner vilka regler jag har på saker som gör mitt liv rikare. Liksom.
Ja.
Jag är mer nyfiken där. Vad har jag för några kort jag spelar ut? Vad har jag för regler egentligen?
Och jag tror att det är sättet också att kunna göra något åt det. Annars blir det bara otydligt och så har man glömt det och etc.
Ja, så använder man ju inte det liksom ens.
Ja.
Och berätta så går det ett tag och sen har man glömt att man skulle ha.
Ja, men precis. Och berätta för någon annan, tänker jag.
Aldrig i livet.
Snyggt. Du, ett stort tack till dig som har tittat och lyssnat och som hänger oss, som följer oss, som sponsrar oss på Patreon och gör detta möjligt. Det ska bli jättekul att höra vad ni andra tycker och särskilt du som inte håller med. Det ska bli jättekul. Tack så mycket.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.